Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Peta in en pinne i brasan, älskling. Hämta mina tofflor, är du snäll. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Lena Ljungdahl, och Anna Jinghede.
Oh, tack, Lena.
Har du någonsin varit lösare i konturerna?
Nej,
just nu?
Jag tror faktiskt inte det. Oh, det känns som jag befinner mig i någon form av Twilight Zone.
Mm.
Och det gör vi ju bokstavligen talat, för att när det här känns, då har det skett.
Ja.
Och det känns just nu oerhört spännande.
Kan vi låtsas för en stund att vi vet hur det gick på vår premiär?
Gärna.
Kan vi ha det här sköna eftersnacket?
Ja, du tänker så. Fasen vad nice. Ja, hur börjar man då? Vilken kväll vi hade igår alltså. Jäklar. Vilken succé det blev.
Lite jobbigt när du tappade dina byxor.
Ja, fast du kissar på dig några droppar där också på scen. Det var också lite penibelt, men...
Sanningen är att vi har ju ingen aning om hur premiären gick, av den enkla anledningen att när vi spelar in det här är det måndag. Och vi är tvungna att göra så, för att imorgon tisdag så börjar jag dra mig söderut.
Ja.
Tillsammans med Meta, och sen så ansluter du, och sen är det premiär. Så att vi kan inte säga mer, utan vi får väl köra en bikupa på det på veckans spaning på måndag.
Ja. Det är ju rimligt ändå.
Då har vi väl också hunnit med en till, va?
Då har vi också hunnit med Örebro-gigget, ja.
Ja, men. Och det... Jag ser ju också att du har bjudit in 500 personer som är bara dina.
Nej,
till Örebro-gigget.
Det har jag väl inte.
Hur känner du så här? För att jag var nämligen... Det var några kompisar till mig här och lämnade någonting som jag hade köpt som någon unge har sålt i något lag.
Uh-huh.
Och då sa de så här... Ja, men vi ses på gigget i Stockholm. Mamma kommer också. Oh. Alltså min bonusmorsa.
Mm.
Och då tänkte jag så här. Nej, men vad märkligt. För jag är 0% nervös. Jag är laddad, pirrig och sådär. Mm. Men 0% nervös. Men då kommer jag tänka på så här. Jag har mycket mindre problem att prata och showa inför 5000 helt okända.
Ja.
Än människor som man känner.
Ja. Absolut.
Jag är inte ensam där.
Nej. Och tänkte mig, okay. Jag, om det här inte bär nu, då kommer jag få leva med den här skammen, med bördan, ute på landsbygden, i en liten stad.
Ja.
Du kan ju bara flyga under radarn. Tänk
som
så.
Vanligt. True.
Det kommer bli kul.
Eftersom vi är i så här premiärveckan så hade vi inte helt enkelt sinnesnärvaro för att skapa ett manus till någonting. Det hade blivit pannkaka. Så att vi frågade er, kära lyssnare och följare, om ni kunde bara kasta på oss lite frågor som vi kan veva runt i. Och det var exakt det som hände.
Mm.
Och vi fick, om vi säger att vi har sammanlagt 100% frågor, så var 98% av dem handlar om död och könskorrigering.
Ja, det var väldigt mycket på det temat. Det verkar vara en het potatis.
Så jag lutar mig tillbaks. Vill du ha din första fråga, Anna Jinghede?
Ja, gärna.
Det är ju då funderingar kring könsbekräftande vård och identifiering.
Mm.
Mm. Det är som att du själv har formulerat frågan. Om man till exempel hittar ett bäckenben och ser att det är av det bredare slaget, tänker man då uteslutande kvinna, eller är man öppen för att bäckenet kan ha tillhört en person av manligt juridiskt kön? Eller om en kropp med bröstimplantat anträffas så kan det ju vara en juridisk man och påverkar hormonbehandling skelettets beskaffenhet om den sätts in postpubertalt.
Just det.
Är det du själv som har skrivit frågan? För ni har ju ungefär samma nomenklatur.
Nej, men vad lustigt. Jag tänkte också på den när jag läste frågan faktiskt. Undrar om det är så det att man anstränger sig lite extra när man skriver frågor som är riktade till mig. Alltså att man plockar fram det gamla 1800-tals lexikonet.
För att du ska förstå.
Ja, nej men alltså, jag förstår inte riktigt det stora engagemanget i specifikt det här temat. Men låt oss ta det för all del. Jag kan också säga att jag har faktiskt aldrig varit med om det här scenariot. Det är ju trots allt, den stora majoriteten genomför ju inte trots allt könskorrigeringar eller könsbekräftande vård. Så är det ju. Och oavsett alltså om man har valt att byta kön eller har en könsidentitet som inte är den som man så att säga har fötts med, det vill säga den biologiska könsidentiteten, så finns ju särdragen kvar i skelettet. Alldeles oavsett. Och det är ju alltid en bra början. Oavsett om man sen har valt att definiera sig som något annat än det som man så att säga har fötts som. Alltså bara genom att bestämma om det är en människa som biologiskt är född som kvinna eller som man gör ju att man kan gallra bort så att säga en stor del av en befolkning. Om man utgår från att det här är en person som har fötts som kvinna så kan man ju redan där gallra bort ganska många män då. Och skulle det visa sig att den som man nu då undersöker skulle ha bytt kön, så skulle det sannolikt också framgå i de uppgifterna som man inhämtar från personen som anmäler någon saknad eller försvunnen. Eftersom man ställer en mängd olika frågor om den här personens signalement, genomförda kirurgiska ingrepp och egentligen uttömmer så mycket som möjligt som kan leda liksom utredningen.
Och det gör man ju alltid.
Det gör man ju alltid, ja. Exakt. Och jag tänker att den som anmäler en person saknad eller försvunnen också nog själv skulle ha det liksom in mind att också berätta det. Så att jag tror att det är ganska rimligt att tänka att det är en bra information att lämna.
Och det här med att om ni skulle hitta ett bäckenben av det bredare slaget, tänker man utesluta en kvinna, då ska jag säga så här att om man någon gång har haft att göra med Anna Jinghede så vet man att hon är helt inkapabel till att tänka en uteslutande tanke.
Ja, ja.
Alltså du skulle kunna hålla en röd och en blå penna framför Anna och säga så här, är det två olika färger? Alltså, man kan inte helt utesluta. Det är hennes första svar på allting, så att hon skulle aldrig tänka uteslutande kvinna oavsett vad hon hittar.
Nej, men, och det ligger väl lite liksom i den polisiära utredargenen också, gör det inte det? Att inte liksom utesluta egentligen någonting innan man är säker. Och jag menar, skulle en kropp anträffas en kortare tid efter att döden har inträtt, då skulle ju många av de här frågorna ge sig naturligt. Skulle det sitta bröstimplantat på en person som har ett manligt kön till exempel, så skulle man ju kunna kanske dra någon slags försiktig slutsats om att det här är en person som har gjort eller har inlett en könskorrigering eller definierar sig som kvinna.
Men det här med könskorrigering, jag satt själv idag och lyssnade på ett intressant program om inom sporten nu då. Då är det ju många som hojtat om att man ska liksom bevara kvinnosporten, att det är ju då personer som har genomgått en manlig pubertet och sen blivit sitt rätta jag, det vill säga en kvinna, och sen tävlar som kvinna och sopa banan med alla. Trots att man då har inte haft testosteron på länge. Men det jag skulle säga är att det är så nytt forskningsmässigt. Det är ett nytt, tämligen nytt fenomen. Och man kan ju inte tillräckligt mycket. Men nu har man ju då börjat kunna se, för jag lyssnar på en väldigt spännande forskare här, att det spelar ingen roll hur länge du har liksom inte haft en då naturlig testosteronproduktion längre, utan för att du tillsätter östrogen. Har du genomgått en manlig pubertet så kommer du ha fördelar Ja. Kanske livslångt. Så att det är ju väldigt det här är ett spännande område, kan jag tycka. Och vi vet för lite. Och jag vill bara vara tydlig med att för oss får man identifiera sig som vart hur som helst. Men det är ju ett spännande... För er som håller på med identifiering så är det ju någonting att ha i beaktande såklart.
Ja, men absolut. Och forskningsfältet tangerar ju och involverar ju också väldigt många etiska och moraliska frågeställningar. Så det här är inte helt okomplicerat. Men du, det fanns ju också någon fråga där om hormonbehandling. Mm. Om det påverkar skelettets beskaffenhet om den sätts in postpubertalt. Och det här är definitivt inte... Right up my alley, om man säger så. Jag kan inte svara.
Inte min.
Nej, och jag kan inte svara för alla typer av hormonbehandling. Men jag vet, utifrån min erfarenhet som kliniker, att hormonbehandling som man sätter in till exempel vid olika tumörsjukdomar, cancersjukdomar och så, kan påverka skelettet ganska mycket faktiskt, och ge alltså ökad risk för benskörhet bland annat. Och det här ändrar ju liksom, eller påverkar skelettets sammansättning och sådär. Men det är ju inte en nivå som man fördjupar sig i generellt, om syftet är när man anträffar skelett att försöka könsbestämma den individ som vars skelett man anträffat. Eller skelettdelar. Så att det där är ju sällan ett, liksom en issue i sammanhanget, skulle jag säga.
Mm.
Och sen var det också någon fråga där, vi kan väl ta den på i samma svep här. Vad händer ifall en person genomgår ett könsbyte med operation och medikamenter? Påverkar det uppsättningen av X- och Y-kromosomer? Och det går ju att svara ganska snabbt och konkret på det. Nej, det påverkar inte uppsättningen av könskromosomerna.
Nej.
Så är det med det.
Medikamenter, det är ju som att jag tror jag måste, det, jag känner spontant att jag måste gå in och kontrollera frågorna, för jag lovar att du har skrivit om dem.
Nej.
Otroligt.
Det här är liksom rakt av från vårt instaflöde.
Vill du fortsätta på temat identifiering och död, för det är där vi ska förhålla oss mest.
Vi kanske ska beta av dem som var, det var ju även en fråga om man ska identifiera en person som har skaffat sig nya tänder.
Mm-hmm.
Hur skulle det kunna gå till? Och då skulle jag säga så här, det är högst välkommet i min värld. För vad innebär det om man skaffar sig nya tänder? Jo, det innebär ju att man kommer få ännu mer tandjobb gjort i munnen.
Och du har varit hos käftis nyligen.
Exakt, du kommer ju bara generera ännu mer superbra jämförelseinformation, förutsatt att det här finns bra dokumenterat då hos tandläkaren. Mm. Så det är inga som helst konstigheter, utan snarare skulle jag säga en fördel, för det gör ju dig kanske ännu mer liksom unik. Sen ska vi ta den här med handtransplantationen.
Va? Ja.
Nej, men ursäkta att jag blir lite fnissig. Men alltså, det kom en fråga om... Tydligen så har man genomfört Nordens första handtransplantation. Det var absolut inte det jag skrattade åt, utan det var scenariot som föreslogs. Och då var frågan så här, stämmer det att fingeravtryck från pass inte sparas i något register? Och hur blir det om donatorn har begått något brott eller av annan anledning till exempel inte är välkommen in i vissa länder, men personen som får de nya händerna är tidigare ostraffad? Spåna gärna vidare på det här temat. Och då, jag fnissar för att det var så många frågor på liksom specialsituationer i den här Q&A:n. Alltså, för det första, om det nu skulle ske att man nu har fått då en bilateral handtransplantation. Alltså du har fått nya händer av någon. Och så ska du ut och resa. Och så, och så ombeds du lämna dina fingeravtryck, låt säga i tullen. Och så visar sig att det här är ju inte, du är inte välkommen här i landet. De här fingeravtrycken trillar ju in nu på en annan person. Ja, då tänker jag att
du kan tyvärr inte komma in i det här landet, för du är ju död.
Ja.
Hade ju svaret mest troligt blivit.
Ja, precis. Just det.
Det är inte så att någon bara, du behöver nya händer. Du kan ta mina, säger ju ingen människa vid liv.
Precis, och jag tänker att en rimlig kanske förklaring då skulle vara, alltså, att man kanske helt enkelt bara visar att ja, det var tokigt. Jag har ju fått, jag har alltså fått nya händer. Exakt. Det måste ha blivit någon form av missförstånd här. Det känner jag att det skulle ju vara liksom den enklaste vägen där.
Ja.
Men om vi ska vara lite allvarsamma och besvara frågan vad som gäller då med de här fingeravtrycken i passen och i register och sådär. Så är det ju så att när man ansöker om pass, ja, då får man lämna sina fingeravtryck. Och mm. syftet med att införa de här fingeravtrycken i våra pass, det var inte i syfte att identifiera människor, utan det var i syfte att försöka förhindra förfalskning och missbruk av pass och resehandlingar. Och de här avtrycken, de lagras ju i våra pass i någon form av chip, tror jag. Eller vet. Men däremot så lagras inte fingeravtrycken då i något form av register. Och får inte heller då, eller kan inte heller användas för något annat syfte än för att förhindra då förfalskning av resehandlingar egentligen. Men intressant nog, Lena Ljungdahl, så vet jag, för det här är ju lite, det är lite kontroversiellt och lite speciellt att vi faktiskt lämnar våra fingeravtryck. De finns för en väldigt stor mängd svenska medborgare. Men vi kan inte använda dem egentligen till någonting, ju rent polisiärt. Jag vet att man just nu genomför en utredning för att se över liksom möjligheten att få använda biometri, bland annat som verktyg i liksom ett brottsbekämpande syfte. Och syftet är då att fler personer som misstänks för brott ska kunna identifieras med bland annat hjälp av fingeravtryck och DNA och ansiktsbilder och den typen av information. Så att man ska kunna liksom utöka de rättsliga möjligheterna att samla in, lagra och använda sån information. Och där vet jag, i den här utredningen så ingår att man ska ta ställning till eller utreda då bland annat den här möjligheten att kunna använda fingeravtrycken som har inhämtats i, liksom den här, i det här syftet för det brottsutredande uppdraget. Så att man kan få söka i till exempel då passregistret. Mm.
Med tanke på tekniken och, jag menar, för x antal år sedan, då öppnade inte vi våra telefoner med att bara hålla fram ansiktet, och vi öppnade inte våra datorer med att svepa med. Alltså tekniken går så jävla mycket fram, så att vi lagras ju överallt hela tiden. Mm. Min telefon lyssnar på mig, alltså det är fingrar och det är ögon och det är allt möjligt. Så om man tänker sig att man ska välja en brottslig bana framöver, så tror jag att det hela tiden kommer utvidgas möjligheten. Alltså du sätter ju av spår på ett helt annat sätt än för länge sedan. Så att det här gamla uttrycket, don't do the crime if you won't do the time. Det kanske, ja, det kanske man ska anamma. Mm. Jag menar, det är nästan omöjligt att leva ett liv utan att du fastnar på kameror.
Mm.
Alltså, du kan inte skaffa ett pass utan fingeravtryck. Det är hela tiden olika saker som lagras från dig. Och det ska man ju vara medveten om. Och det har man ju, de allra flesta av oss har inga som helst problem med det.
Nej.
Eftersom man inte lever ett kriminellt liv.
Men kan du förstå de etiska invändningarna där? Alltså, det är inte helt okomplicerat. Alltså.
Nej, nej. Och varje sån här beslut och befogenhet som ges ska ju föregås av en rigorös utredning där man ska vikta människors frihet och integritet gentemot det brottsbekämpande
uppdraget,
syftet.
Ja. Ah.
Såklart.
Jag håller helt med dig. Men du, ska vi byta tema för ett ögonblick? Kan vi prata lite om pormaskar?
Nej, men jag skrattade så när det var så här, det var död och identifiering av fingertryck, och så kom en liten fråga till Lena på det Lena är bra på, hennes tips för att bli av med pormaskar. Då började jag skratta, tänkte jag så här, är jag så tunn? Och så började jag skratta ännu mer av den enkla att jag har ingen jävla aning, för att jag har aldrig haft någon. Jag, det är väl generellt för dem med fet hy kanske, jag är en torr, jag är en torris.
Det är en torris.
Så jag har inget svar. Det jag vet är niacinamid. Det är den heliga graalen av...
Cyanid, sa du det?
Ja, exakt. Ta lite cyanid så ska du se att du inte kanske bekymrar så mycket över dina pormaskar längre. Niacinamid, det är vitamin B3.
Jag förstår.
Ja, jag vet inte. Du får gå till nätet. Jag har ingen aning om pormaskar.
Aha.
Så att vi kan återgå till döden nu.
Nej, jag tänk, då får du en knarkfråga då.
Aha.
Urinprov på en person som äter medicin mot ADHD.
Mm.
Ger det för det första utslag för amfetamin?
Ja.
Mm.
Ja, inte. Ja, metylfenidat. Om vi till exempel tar Ritalin, som är en sånt amfetaminliknande preparat kan man väl säga. Så ja, det kan absolut ge utslag på det.
Mm. Och vad händer då?
Ja, så det händer ju samma sak som om du har fått förskrivet av din läkare sömnmedel eller ångestdämpande eller någon annat narkotikaklassat preparat.
Mm.
Det blir positivt och sen så kommer utredningen få visa på varför du är positiv på något narkotikapreparat.
Just
och då
det.
Kommer du säga, jaha, jag har ADHD och äter medicin, och sen så kommer du få inlämna då. Oftast finns det någon form av journalanteckning eller en receptnotis i dina... Så att det är inget svårt alls. Det är precis som att du har ett annat narkotika. Det finns jättemånga läkemedel som är narkotikaklassade. Och du kommer inte dömas för narkotikabrott om någon läkare har beslutat att du ska ha det här i din kropp.
Nej, och det är ju heller inget ovanligt. Det är en ganska stor andel av befolkningen som förskrivs läkemedel tillfälligt eller över längre tid för olika typer av tillstånd.
Du har ju varit stenad på opiater en längre tid.
Ja, ja. Vad hemskt det lät. Ja,
men
jo, fan,
du har opererat varenda jävla centimeter av din kropp och efter varje gång så fick du narkotikaklassade läkemedel utskrivet.
Jajamän, och jag har fått läkarintyg för att kunna flyga med preparat och allt möjligt. Ifall jag skulle hamna i en situation där jag skulle behöva visa upp det.
Förr så hade man ju de här gula receptlapparna med sig i plånboken. De har många så här börjat vifta med på en gång.
Mm.
Men nu så går man ju in i sin app i all enkelt. Om inte annat så kanske det, om du inte har det på det eller inte kommer åt det, då kommer det skrivas en brottsanmälan. Mm. Alltså en polisanmälan, och så kommer man kasta in ditt urinprov till RMV för analys, och sen så kommer du i efterhand få inkomma med ditt svar, och sen så lägger man ner skiten.
Ja, och många frågor idag har ju uppehållit sig kring liksom lite så här specialsituationer, att man i första läget då liksom hamnar i en situation som fordrar utredningsåtgärder. Och alla de här insatserna som vi pratar om här, oavsett om det är ett urinprov inom ramen för en kroppsbesiktning eller en kontroll i tullen eller vad det nu kan vara, det kommer ju att generera frågor och liksom utredningsinsatser där och då. Alltså ganska snart.
Du blir inte kastad i finkan
direkt. Nej, nej, nej. Verkligen inte.
Nej. Men det är väldigt vanligt. Men jag skulle också säga så här. Det är också väldigt vanligt att människor är positiva på metylfenidat och hävdar att de har ADHD fast de har köpt grejerna på gatan.
Ja, just så, de har inte recept på det då.
Nej, ja, men jag har recept på det här. Då säger man bara, men toppen, då så ligger den här polisanmälan och skvalpar, så får du inkomma med det. Och så händer det inte alltid att de gör det eftersom de har köpt tabletterna på gatan. Så att samma tabletter som du hämtar ut på apoteket säljs ju också på gatan svart.
Mm.
Så att det är det som är den stora skillnaden om huruvida du kommer bli dömd för ringa narkotikabrott i eget bruk eller att det inte kommer hända någonting alls.
Mm. Ja. Aha, är du sugen på en juridikfråga?
Ja, visst.
Om någon skjuter en person som hamnar i koma eller liknande.
Mm.
Personen blir då dömd till försök till mord. Men om personen avlider på grund av skadorna, ändras då domen till mord?
Det är så många polishögskolan-frågor.
Ja.
När man har dragit det liksom till sin spets. Några saker här. För det första, om någon skjuter en person och den hamnar i koma, så kommer utredningen ta ganska lång tid.
Mm.
Man blir inte dömd för försök till mord dag 3, utan det kommer att de allra flesta fallen så kommer det visa sig om det var ett försök till mord eller om det faktiskt blev ett mord. Om personen avlider på sjukhuset dag 3, liksom under utredningen pågår.
Mm.
Har du blivit dömd för någonting, då kan ingen komma dag 2 så här, förresten han dog så att nu blev det mord istället, utan då måste det här ju prövas. Det kan ju vara så att högre instanser ändrar om det liksom inte har kommit till sista instans, så kan man ju få det prövade fler instanser. Och då kan ju faktiskt även också gärningsbeskrivningen ändras längs den rättsliga vägen. Men har det nått det sista instansen, då kan ingen sen bara ändra för jag menar, skulle någon ligga i koma, inte vet jag, i 3 år och sen helt plötsligt dö, då ändras ju inte. Det är inte så att man kommer riva upp ditt försök till mord.
Nej.
Då.
Nej. Just det.
Men i de allra flesta fallen så hinner man se vad som händer med den här personen. För jag menar, en mordutredning eller försök till mord, det är en ganska lång utredning.
Ja, och tyvärr så är det ju inte alldeles ovanligt att brottsrubriceringen initialt är mordförsök. Och sen, som du var inne på, dag 7 så visar det sig att det här brottsoffret tyvärr inte överlever det här våldet.
Och då ändrar man det.
Och då ändrar man det, precis.
Mm. Sen var det en fråga här på juridik. Någon som hade skrivit att jag förstår begreppet olaga frihetsberövande eftersom det finns frihetsberövanden som är lagliga. Jag förstår också olaga intrång eftersom det finns intrång som är lagliga. Det enda jag tänkte på var samtyckeslagen, men jag lämnar det bara därhän. Men, skrev den här personen, jag förstår inte olaga hot, för det finns väl aldrig hot som är lagliga. Och då skulle jag vilja säga att du som har skrivit det här är ju uppenbarligen inte förälder.
Nej, hur tänker du då?
Ja, jag hotar ju mitt barn kanske varje dag med olika typer av saker. Så det finns de allra flesta hoten är inte olagliga.
Mm.
Om inte du gör det här, då gör jag det här. Nu är det dags att borsta tänderna, annars så blir det. Alltså du kan ju hota någon hur mycket som helst. Ett olaga hot, det betyder att du hotar med en gärning som står uppskriven i brottsbalken. Det vill säga, om inte du gör det här, då kommer jag att. Och om den meningen avslutas med en gärning som är olaglig i Sverige, då är det ett olaga hot.
Mm.
Som jag säger till dig, Anna, om inte du skyndar på nu, då tänker jag ta livet av mig. Om vi ska dra det hela vägen dit. Då får man titta på, är det olagligt att ta livet av sig? Nej. Har jag hotat dig? Ja. Var det olaga hot? Nej.
Mm.
Klassiker föräldrar, om inte min barn får A i matte, då tänker jag gå till media. Mm. Är det olagligt att gå till media? Nej.
Mm.
Var det ett olaga hot? Nej. Var det ett hot? Ja.
Ja, och där är vi ju tillbaka på någonting som vi har pratat om 100 gånger tidigare i podden. Alltså rekvisiten för respektive brott. Som måste vara uppfyllda för att det ska vara det aktuella brottet.
Så där hoppas jag att du fick svar. Det olaga hotet är ett hot om någonting som är olagligt. Och med det så behöver vi gå på en paus innan vi ska fortsätta.
Yes.
Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd, Över min döda kropp, avsnitt 2, 3, 4. Och det är ett klassiskt Q&A idag. Som du bäddar får du lägga.
Vad menar
du? Ja, men du hade ju skrivit en sån jävla torr rubrik, som man frågar får man svar.
Ja, men ursäkta då. Nej, men vi kan döpa det till ditt.
Nej, vi ska nog komma på någonting bra. Förstår ni vilken kamp vi har varje vecka? Vi har spelat in ett avsnitt och sen så säger vi okej, jag laddar upp mitt nu, vi hörs sen, jag måste gå och så måste vi göra någonting, laga mat, lägga barn och så vidare.
Mm.
Och sen börjar den här jävla korrespondensen på kvällen. Vad ska det heta? Vem fixar meme? Avsnittstext? Ja. Och sen så är det liksom ett jävla knådande av ord.
Mm. Det är inte bara. Men det är ganska kul.
Och det har vi gjort
också.
233 gånger hittills.
Ja. Tänk på en sån sak.
Jag ska ta en fråga till mig själv som är väldigt svår.
Aha.
Och jag ska svara lite grann på den bara eftersom vi kommer ha ett helt avsnitt på temat. Men här är det någon som frågar, hur långt kan man dra yttrandefriheten innan det blir hets mot folkgrupp?
Oh.
Ja, okay. Den lilla frågan. Och den kom ju mest troligt sprungen ur uppeldning av Koranen.
Mm, kan man tänka tror jag. Sig.
Mm, och huruvida man ska ge tillstånd eller inte ge tillstånd, om det var olagligt och inte. Vi kommer ha ett helt avsnitt om det här, mm. och Meta Broddare kommer komma in i det avsnittet, för det här är hennes gata. Men jag ska bara säga några små saker. Att man viktar hela tiden rättigheter mot friheter, alltså yttrandefriheten. Mm. Och folks rättigheter till frid och integritet och lugn och allt vad det nu är. Jag kikade lite som snabbast på justitierådet i högsta förvaltningsdomstolen, tror jag det var. Alltså, varför blev inte bränningen av Koranen ett hets mot folkgrupp? Mm, mm. Och då sa ju han, precis som alla jurister, alltså det är en bedömningssport. Det mm. hade kunnat bli det, men det räckte inte till. Då menar man ju på att bränna en bok, mm. bara den gärningen, det är ju mer ett uttryck för en kritik. Det är ganska vanligt, säger han, att om man ska uppvisa liksom tydlig kritik mot ett land, att mm. bränna upp flaggor, mm. Mm. att bränna böcker, bränna viktiga dokument, signifikanta mm. saker, det är inte automatiskt ett hets mot folkgrupp. Mm. Men om dansken också hade haft kanske en armbindel med ett visst budskap, mm, lite plakat, mm. någonting mer, då hade det kunnat räcka upp till hets mot folkgrupp, men inte själva uppeldningen av en bok.
Just det.
Men man ska inte blanda ihop det. Blir en folkgrupp upphetsad? Alltså att man hetsar mm. igång?
Precis.
Ja, men det, ja. Men mm. man blandar ihop liksom ordet hets mot folkgrupp. Mm. Ja, du har hetsat mot en folkgrupp, mm. men du täcker inte upp rekvisiten för den gärningen i brottsbalken. Nu är vi där igen.
Nej, och det är inte så konstigt att man gör den kopplingen, eftersom man ser såklart ett direkt inte. Samband mellan att man faktiskt mm. eldar en bok och att det sen utbryter liksom extrema våldsscener.
Ja. Ja,
men som sagt, vi får följa upp det här i ett eget avsnitt.
Låt oss återkomma. Vi ska prata om både demonstrationer, tillstånd, polistaktik vid demonstrationer, hårt mot hårt eller backa undan, och yttrandefrihet, hets mot folkgrupp, olika typer av hatbrott. Låt oss ta ett ordentligt grepp kring det i ett avsnitt framöver.
Mm. Låter mm. jättebra. Ska vi ta en kriminalteknikfråga?
Tackar, tackar. Är det? Vart ska vi någonstans?
Vi har fått en fråga om DNA-registret, har frågeställaren ja. Formulerat det som. Men det finns ju faktiskt flera register.
Mm.
Och det fanns med några följdfrågor. När sparas en persons DNA och hur länge? Och kollas alla inlämnade DNA-uppgifter mot alla tidigare funna DNA-spår? Sker det regelbundet omkontroller på gammalt DNA nu när tekniken bara blir bättre? Och så vidare. Och där har vi också varit inne på i tidigare avsnitt, men vi kan väl ta en liten kort recap. Alltså DNA kan ju registreras i lite olika situationer och under lite olika förutsättningar. Vi har ju dels ett så kallat utredningsregister. Och det innehåller då DNA-profiler som har provtagits enligt rättegångsbalken och som alltså är skäligen misstänkta för brott varpå fängelse kan följas. Och en persons DNA-profil som finns läggs in i utredningsregistret kommer att gallras när uppgifterna förs över till DNA-registret eller när inga misstankar finns kvar i misstankeregistret.
Mm.
Ska vi kort dra de olika misstankeregistret, belastningsregistret? Har vi pratat om misstankeregistret?
Ja, ingen aning. Vi har haft så jävla många avsnitt ja. Så vi får fråga Rain Man, Charlotte sen.
Uh-huh.
Misstankeregistret, där finns det notis så länge man är misstänkt. Alltså man har förts upp som misstänkt i en polisanmälan. Och det är ju mycket till hjälp för polisen om man håller på att utreda brott och personen är misstänkt. Och sen så gör man liksom personslagningar. Och sen kan det då vara av intresse om den här personen är misstänkt för en allsköns massa brott samtidigt. Då kanske de ska samordnas till och med.
Mm.
När sen det här brottet är utrett, klart, åtal och dom och du skulle bli dömd, då kommer det då gå över till belastningsregistret. Just alltså det. Du är belastad nu med det här, den här brottsgärningen, och då kommer det stå där vad du dömd för, vilket straff, vilken påföljd du fick och om du ska in och avtjäna eller vad det nu kan tänkas vara.
Exakt. Så alltså gallring sker från utredningsregistret om misstankarna inte längre kvarstår. Mm. Eller att man då genom en lagakraftvunnen dom har dömts till annan påföljd än böter. Eller om man har godkänt ett strafföreläggande. Då kommer ens profil överföras till det så kallade DNA-registret.
Mm.
Och profilen kommer att gallras från DNA-registret om personen inte längre har några belastningar kvar i belastningsregistret.
Mm.
Det är lite komplicerat det här.
Ja, fast jag tyckte att du gjorde det tydligt.
Tycker du det?
Men det kanske... ja, men det kanske... Jag vet inte hur det är för någon som är helt blank på ämnet. men vi kommer komma in på det igen förmodligen. Ja.
Men det finns ju också spårregistret. Och det innehåller ju då alla DNA-profiler som jag hämtar ute på brottsplatser till exempel och som inte kan kopplas till en identifierbar person. Och gallring från spårregistret sker när det har blivit träff mot en person eller senast efter 30 år.
Så kanske att du ska beskriva vad du menar när du säger gallring.
Ja, alltså att man plockar bort det ur registret helt enkelt.
Just.
Det är inte längre
rensa
sökbar.
Lite.
Man rensar. Mm. Sen finns det lite specialregler för vissa brott. Om det handlar om utredningar runt till exempel terroristbrott och folkmord och vissa rättsbrott och så, så kommer gallringen ske långt, långt senare. Men i grunden efter 30 år. Så det här innebär ju att principiellt så sker ju gallring egentligen varje dag. Det finns ju inget intresse för en rättsstat att så att säga bibehålla människors DNA-profiler i register om de inte så att säga fyller ett syfte och inte uppfyller liksom de juridiska kraven helt enkelt.
Nej.
Men givet är ju också att det fylls på hela tiden. Vi är ute i Sverige och gör brottsplatsundersökningar dagligen. Det lämnas in gods med spår på och där vi har att utreda brott. Och de spåren kommer ju då att läggas in i spårregistret och så kommer regelbundet sökningar göras mot DNA-registret som ju också hela tiden fylls på med profiler helt enkelt. Och det händer titt som tätt att man har säkrat ett spår på en brottsplats och så blir det inte träff mot person. Och så kan det långt, långt senare trilla in en bakträff. Till exempel att ett spår har lämnats in i en annan utredning som går in på samma profil som ett annat spår som jag har säkrat. Och som kanske sen i ett senare skede resulterar i en träff mot en person. Så att de är ju otroligt viktiga de här registren. Och det sker ju också, det tror jag också vi har varit inne på, alltså regelbundet sökningar mot utlandsregister och vice versa. Så vi har ju samarbeten inom EU helt enkelt för i syfte att försöka hjälpas åt. Det finns några andra syften också att registrera DNA. Och det ena är elimineringsdatabasen. Och det rör ju polisanställda för att förhindra att vi själva så att säga hamnar i DNA eller spårregister. Så att jag menar, vi som är på brottsplatser och som säkrar spår dagligen måste ju jobba extremt noggrant med liksom att skydda platsen och skydda spår. Men det händer ju trots allt att vi också kontaminerar spår. Så att vi finns med i registret för att försäkra oss om att vi inte själva trillar in på ett spår som läggs in i spårregistret. Och sen har man också möjlighet att inhämta DNA i syfte att identifiera döda personer. Så var det med DNA-biten.
Mm. Man skulle vilja kolla hur många gånger du sa register de senaste 6 minuterna.
Det var ett gäng gånger.
Jag tror att du kan ha satt en sån här Guinness-rekord.
Ja, men det var ju en massa register jag pratade om.
Det var jättemånga register att nämna. Och det gjorde du förtjänstfullt. Ja, men nu ska du få en betydligt roligare fråga.
Aha.
Media. Det här är någon som har reagerat att i media säger man avliden person.
Just
mänskliga kvarlevor. Vi har funnit en kropp. Det har funnits kroppsdelar. Det enda uttrycket hon inte har hört är skeletterat material. Och där tycker hon att det finns förbättringsmaterial eller potential.
Mm.
Men lik avliden person och så vidare, mänskliga kvarlevor. Hur, och sen tror jag, för att, här står inte själva slutfrågan, men slutfrågan var ju så här, finns det någon policy för hur poliser ska uttrycka sig kring döda människor?
Mm. Ja, nej, men alltså det finns ju inga regler egentligen. Jag menar, anträffas en människokropp avliden, så pratar man ju vanligen om en avliden kropp, en avliden människa eller ett lik eller möjligen mänskliga kvarlevor. Men och det som frågeställaren hade reagerat på, tror jag, det var ju att jag har använt begreppet skeletterat material, som ju ett ganska, får man väl ändå säga, kliniskt begrepp. Och det handlar ju om situationer när man helt enkelt har anträffat skelettdelar eller ben. Och man kanske inte överhuvudtaget kan säga om det här härrör från en människa eller ett djur. Mm. Och då är det ju ganska praktiskt att använda sig av det begreppet. Men man skulle ju kunna säga delar av ett skelett eller oidentifierade ben eller kvarlevor av okänt ursprung till exempel.
Hon tycker med att det är roligt. Det enda jag möjligen inte har hört dem säga är skeletterat material. Där har de onekligen ett utvecklingsområde. Så hon tycker ju att det där begreppet var ett fantastiskt begrepp och att de borde använda det istället. Men ja, frågan kvarstår ju om det finns liksom tvingande, så här ska man förhålla sig liksom, vokabulärmässigt. Då säger jag bara rakt upp och ner, nej, det finns inte. Och du, frågar du 10 poliser så kommer de säga 10 olika saker om en död kropp.
Ja, men så är det verkligen. Jag tror det där är lite individuellt beskaffat. Jag personligen har till exempel svårt att använda ordet lik av någon anledning.
Ja.
Jag tycker att det känns bara konstigt. Vi kom in i lägenheten och där låg ett lik. Mm. Och jag tycker också det är konstigt att prata om en död kropp. För mig är det en avliden människa. Alltså förstår du, alltså man förhåller sig nog lite olika till liksom begreppsfloran, men det finns inga regler egentligen.
Nej. Förlåt, jag kan inte hålla ihop det längre.
Vad då?
Du är så jävla torr nu. Jag var tvungen att garva ur mig, för det var så här. Ja, nej, men alla poliser säger olika. Ja, alltså jag tror mer att det kan vara individuellt beskaffat. Man bara, ungefär som att säga, det, vi säger olika.
Ja, men verkligen. Det jag menar är att man liksom hänger upp det ju på olika synsätt på döden.
Anna Jinghede, folk fattar fullt vad du menar. Du är väldigt tydlig. Men jag var tvungen att skratta ur lite för att jag var tvungen.
Ja, vad bra. Skönt. Du, vi har fått en fråga också rörande lite så här praktiskt polisarbete. Scenario. Jaha. Ensam uniformerad fotpatrullerande också polis. Det ser man inte ofta, du?
Nej, vad har du gjort av din kompis i min första tanke?
Ja. Nåväl, denna fotpatrullerande polisen upptäcker ett drunkningstillbud. Och då är frågan, gör polisen en, citat, jävligt snabb riskbedömning och lämnar koppel med vidhängda attiraljer till någon som ser pålitlig ut? Eller badar konstapeln med radiopistol övrigt? Frågetecken.
För övrigt, vidhängd attiralj.
Ja, älskar språkbruket.
Ja, okej. Okay. Någon håller på att drunkna. Jag har tappat bort min kollega. Jag ska ut och simma. Nu kommer frågan om jag slänger av mig alla mina tekniska grejer och saker som är tunga och kan få mig sjunka till havets botten. Eller om jag dumpar skiten eller tar med mig dem.
Mm.
Jag skulle säga så här att det beror nog på.
Mm.
I värsta fall, om man dumpar alltihopa, så kanske de allra flesta poliserna skulle rycka ut vapnet och stoppa in det innanför BH:n eller trosan. För att det känns oskönt att lämna det på stranden. Eller så tittar man på någon jävel som ser så. Man kanske... Kanske att man snabbt delar vapnet. Man trycker ut manket och tar med sig det. Och lämnar de andra metalldelarna till så. Men frågan är om man skulle ens hålla på och börja ta av sig massa grejer. Eller så springer man bara rakt ut.
Det är ett sånt osannolikt scenario också.
Ja, det här är polishögskolan. Jag tror att de allra flesta som har skrivit frågor idag går på polishögskolan termin kanske. Ett. Då får man såna här super... Ja, okej. Okay. Men nu kommer jag till den här lägenheten. Vad gör du om det garderoben står på glänt och det står två aliens i garderoben? Vad gör du då? Ja.
Nej, jag tror också så här att poliser, liksom alla andra människor, kommer ju också agera under stress. Och ganska intuitivt och snabbt. Ja. Så att det är nog som du faktiskt var inne på, det är nog beroende på. Liksom, omständigheterna. Ja. Men i grunden så jobbar man ju inte ensam. Det är ju liksom på något sätt regel nummer ett. Man har ju en kollega med sig.
Och sen finns det en följdfråga här. Om det står någon där som du litar på, tar du samma beslut som ovan? Nej. Då kanske jag kastar av mig. Jag har ju själv kastat av mig vapnet många gånger på span när jag ska in i grejer när man absolut inte kan man ha med sig vapen.
Mm.
Och då ger man det till någon som kan ta hand om det så länge.
Lag efter läge.
Ja.
På ett säkert sätt.
Sen kom en fråga här om vad som händer med alla vapen som plockas av folk. Vapenamnesti har vi haft x antal gånger och då rasar in. Jag bara tittade på en rolig siffra att 2013, vapenamnestin som var då, då togs det in 14 130, eller togs in, det lämnades in 14 132 vapen och 36 ton ammunition.
Helt
och vad som görs av de här, ja, man börjar ju med att kika på grejerna och se om man eventuellt har använts vid något brott. Att det kan liksom vara en del av någon utredning, någon liten pusselbit som han har saknat. Sen så försöker man söka upp kanske rättfärdiga ägare. Så att vissa som kanske har blivit tjuvade, alltså jag skulle säga de allra flesta som kom in är ju jaktvapen som kanske har hamnat på villovägar. Några är riktiga jävla klenoder, lämnas in till museum. Men de allra flesta åker till NFC och sen skrotas skiten. Det är väl det snabba svaret på det.
Ja, eller bevaras i NFCs vapensamling.
Arsenal.
Ja, ja, precis. Det händer ju att vi beslagtar eller anträffar då extremt speciella vapen eller sådär. Och då brukar vi ringa och fråga, är ni intresserade av att liksom behålla det här som ett referens liksom exemplar? Och det är de ju oftast. Men det mesta destrueras. Alltså jag har ju sett de här stora korgarna, eller vad ska man kalla det, högarna med vapen som ska gå till destruktion. Det är ju enorma mängder varje år faktiskt.
Mm.
Och det är ju bra.
Sen kom en fråga här som jag läser nu från Instagram. Hej på er! Jag iakttog ett gäng pojkar 15-17 år som bullrade in på vår innergård. De fem pojkarna var klädda i svart med täckt ansikte. Det var klart och tydligt på helspänn för alla ljus, ljud och rörelser. Det såg ut som en av pojkarna tog fram en kniv. Jag ringde 114-14, 40 minuters väntan. Pojkarna hade garanterat dragit vidare innan jag kom fram. Under min väntan funderade jag på om jag istället skulle ha ringt 112. Är det ett pågående brott? Jag bromsar där, för det kom första frågan. Så här, det är inte rimligt att var och en av alla människor i samhället ska ha en juridisk kunnighet för att veta vad gränsen går för pågående brott. Nej. Jag vet att man säger det, att man ska ringa 112 vid pågående brott. Men de allra flesta vet inte det. Och vissa brott är ju olagliga på dessutom försöks- och förberedelsestadiet. Så att är det ett pågående brott? Det är för tidigt att säga. Det är fem snubbar varav en har kniv. Ja, det är åtminstone brott mot knivlagen. Möjligtvis är det någonting annat som är överhängande. Något fuffens på gång. Så fortsätter jag. Enligt mig är det inte ett pågående brott att vara klädd i svart och skyla ansiktet eller att hålla ett föremål som kan vara en kniv. Eller att dölja tydliga detaljer på kläderna genom att vända ut och in på byxorna med vita revärer. Men det är helt klart suspekt. Så, nu, den här vill alltså att vi ska prata om när man ska ringa 112 och när man ska ringa 114-14. Och jag skulle säga så här. När det är någonting som är här och nu som kräver ett påsyn av brand, sjukvård eller polis. Där som du kan inte vänta i 40 minuter för då är de här fem killarna och kniven inte kvar längre. Då är, jag tycker det här är ett klockrent case av 112. Och du behöver inte veta om det är ett pågående brott och så vidare. Det är polisen som kommer till plats som ska börja reda i vad som har begåtts och varför. Och du skulle i det här fallet aldrig någonsin få skäll för att du ringer. Nej. Sen kanske de inte skickar någon. De kanske säger hur många är de, vad gör de och så vidare. Nej, vi har inga bilar, vi kommer inte skicka, vi har andra saker som är prioriterade före. Men det är inte hela världen heller. Utan ring du 112 om det är någonting som kräver ett akut alltså, omhändertagande eller påsyn av någon instans.
Ja, och frågeställaren har ju uppenbarligen reagerat på konstellationen, på tidpunkten, på beteendet. Så någonting är ju där som faktiskt kan tyda på att någonting kommer att ske. Så att det är väl rimligt. Jag håller helt med Elena.
Vi har två stycken snabba korta frågor på slutet. Jag tar den ena, kan du ta den andra? Mm-hmm. Jag kan ta den här första, vilken som är den mest använda akronymen för er. Och då föreslog den här personen PÖP. Polisiärt överintresserad person. Nej, det ordet använde jag väldigt sällan. Kanske aldrig har gjort. Däremot så hade jag under en tid i mitt liv ett ymnigt användande av ordet DILIGAF. Eller akronymen DILIGAF. Vet du vad det betyder för?
Ingen aning.
Så kommer du ihåg Kat Von D?
Ja, tatueraren.
Ja, hon var ju lite på tapeten ett tag. Hon hade DILIGAF tatuerat på ena handen. Det betyder Do I look like I give a fuck? DILIGAF. Och det där var någonting, jag vet inte hur gammal jag var vid den här tiden, men annars så svänger jag mig. Jag har försökt gå igenom här, jag svänger mig inte så ofta med akronymer. Nej. Gör du det?
Nej, jag har ingenting på det.
Alltså det säger sig självt. Om det finns någonting som går att förklara med ett kort och kärnfullt, då kommer ju Anna använda 20 meningar för exakt samma förklaring. Så att hon skulle begränsa sig till en akronym, dessutom som är bara första bokstaven i varje ord.
Just det.
Är helt uteslutet.
Ja, jag ser inte det, att det skulle kunna hända, faktiskt.
Du får den andra frågan. Vad rekommenderar du för sommarläsningskrim?
Oj! Våran bok, naturligtvis. Sensommarläsning får det bli. Någon måste dö. Ute i handen vecka 36. What's not
like? Jag tror till att vi har fått datumet 8 september.
Nej, men i övrigt, alltså, tyvärr så måste jag erkänna att jag har inte läst en skönlitterär bok på flera år, tror jag. Jag har liksom inte hunnit göra det.
Nej.
Jag har ju, alltså, det finns ju ett rättsfall, det har jag nog pratat om i någon annan podd, som jag tycker är väldigt intressant. Nämligen mordet på Katrin da Costa.
Ja.
Och det har skrivits ett antal böcker på det temat. Bland annat en som heter Döden är en man av Per Lindeberg, tror jag han heter. Mm-hmm. Som jag skulle vilja rekommendera. Om man är intresserad av en liksom, dokumentär skildring av ett intressant rättsfall. Annars, jag har läst ganska mycket om Jack the Ripper. Det finns mycket bra böcker om det fallet. Ett tag var jag väldigt insnöad på litteratur och böcker om Sherlock Holmes också.
Mm-hmm.
Men det är liksom inte skönlitterärt riktigt.
Nej. Nej, det kan vi nog inte hur mycket vi än vill. Låt oss återkomma. Vi kanske kan ha en liten ninna-ninna när vi börjar närma oss sommaren.
En sommarspecial. Det har ju släppts. Mm. Alltså, vi har ju varit i lite olika sammanhang nu tillsammans med vårt förlag. Det har ju släppts ganska mycket böcker som man skulle vilja hinna läsa.
Ja, för det var en bok. När vi var på Deckarfestivalen på Rival så var det en tjej där, en Norstedts författare.
Victoria Larm.
Den nionde kretsen. Mm. När hon pratade om den boken så tänkte jag att det där, jag varit sugen på den här. Utifrån hur hon pratade om den. Det var också lite historisk touch på det hela. Vi slår väl ett slag för den då, utan att ha någon aning om den är bra. Men det, vi förutsätter det, för hon verkar härlig.
Verkligen, verkligen. Jaha, Lena, är det dags att runda av?
Skjuta ut oss. Ja, jag tror det. Jag ska avsluta min osedvanligt brokiga packning. Alltså, när jag stolpar ut i den lokala köpcentret här i morse med så här slutlistan. Det här måste jag köpa in som sista grejer, för att imorgon drar jag och Meta ner till Malmö. Jag tror jag aldrig haft en brokigare inköpslista.
Ja, den var ju otroligt spretig. Det får man säga.
Ja, man tittar ner i handväskan, man kommer hem och bara, det är tur att jag inte hamnade i en trafikolycka och någon gick igenom mina ägodelar, för då hade de fått göra en väldigt speciell gärningsmannaprofil på mig. Nåväl, vi hoppas att det går bra för oss på onsdag i Malmö. Det som var igår när ni lyssnar.
Mm.
Det här blir ju jättekonstigt.
Mm.
Och sen så har vi efter det 4 städer kvar.
Ja. Nej, men det kommer bli spännande. Och vi kommer dela er våra erfarenheter och upplevelser. Mm. Varsågod.
En sak skulle jag vilja säga. Mm-hmm. Ni som lyssnar på oss nu och som ska gå på livepodden. Vi ber er med varmaste kärleksfulla hälsningar om att inte spoila det ni har varit med om på våran livepodd.
Mm.
För de som inte har gått den. Så ni får jättegärna puffa för livepodden. Att ni var där, att ni hade trevligt eller otrevligt. Eller hur ni nu kände. Men det som hände på scenen och vissa saker faller lite. Om man vet om det innan man kommer
så kan man
till.
Säga.
Mm. Så. Och vissa segment är rent utav tråkiga då. Så att var inte en spoiler skulle jag vilja säga. Förrän vi har gjort vårt sista gig. Det vore kul från
bra
oss.
Bra passning.
Tackar, tackar.
Tackar, tackar. Och i övrigt så välkomnar vi er med varm hand till vårt Instagram-konto. Ljungdahl och Ginghede. Och det går bra att mejla på hej@ljungdahlochginghede.se.
Stabilt.
Mm.
Ha det bra, hörni. Ta hand om er.
Bye.
Bye. Thank you.